Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, arton.
På relativt kort tid så har fotografen Sofie Odelberg etablerat sig som en av Nordens största inom action- och äventyrsfoto. Med tanke på att hon firade sin 26:e födelsedag, bara dagen innan vår intervju, så finns det egentligen ingen tvekan om att hon inom bara några år kommer att ta väldigt mycket mera plats. Jag heter Magnus Ormstad och det här är avsnitt 155 av podcasten Husky. Vill ni höra mer om Sofie så kan jag rekommendera hennes intervju i Idrotts- och ledarskapspodden. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten.
Vi märker att fler och fler blir allt mer engagerade i miljö- och klimatfrågor och vill bidra till en hållbar framtid. Ett av de enklaste sätten att göra det på är att lägga till en extra miljömärkning på ditt elavtal. Då är du med och bidrar med något litet till något stort. En miljömärkning garanterar att elen du betalar för verkligen producerats på ett sätt som är skonsamt för vår miljö. Genom miljömärkningen stöttar du dessutom projekt som förbättrar för djur, natur och människor. Hos Nordic Green Energy kan du välja mellan bra miljöval eller Eco Energy. Bägge miljömärkningarna jobbar med att restaurera vattenkraftverk i Norden. Det gör att vi skyddar den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Väljer du Eco Energy bidrar du också till klimatprojekt som arbetar med att installera förnybara energikällor i utvecklingsländer. Bland annat stöttar Eco Energy byggandet av solpaneler i Tanzania och vindkraftverk i Indonesien. Läs mer på nordicgreen.se.
Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Där länkar jag bland annat till de fotografer som Sofie inspireras av. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
10-2. Ganska bra.
Det tycker jag.
På schemat. Har du stängt av mobilen?
Ja, jag satte den på sovläge.
I morse så fick jag gå upp ganska tidigt. Ja, halvtidigt i alla fall. 7 rycket någonting var jag vaken och gick upp och tittade på mobilen. Och då hade du skrivit till mig bara, förlåt, jag är dubbelbokad. Kan vi hitta en annan tid i inspelningen? Och inom loppet av 5-10 minuter så hade vi skrivit lite fram och tillbaks. Och sen så vad skrev du sen?
Att jag är en snurrig människa och att jag inte alls hade dubbelbokat utan att jag hade kollat på fel dag.
Fel vecka till och med.
Ja, fel vecka också.
Så det var, det var måndag du hade möte, men det var måndag nästa vecka.
Exakt.
Är det typiskt dig?
Nej, egentligen inte. Normalt så har jag stenkoll på allt sånt här. Det här är en ny företeelse sedan ett halvår tillbaka. Så att, men jag, och det är väl lite så här stressrelaterat liksom. Men nu har jag varvat ner betydligt mer. Så att det här är på väg bortåt. Men jag får lite slängar då och då att minnet spökar lite. Att det inte riktigt gör som jag normalt är van vid.
Men det blir liksom också för att du har mycket om det är mycket som händer i Sofie Odebergs liv.
Ja, det är ganska många bollar i luften.
Du kom hem igår eller idag från Åre? Igår.
Igår kväll.
Igår kväll kom du hem från Åre. Ja. Och vad hade du gjort där?
Jag hade en plåtning tillsammans med Rönnisch. Så jag var där sen i torsdags och så har vi plåtat hela helgen.
Mm. De hade ett event uppe.
Ja, exakt. Så det var allt ifrån att fota löpning till mountainbike och yoga och cykling och sådär. Och springa på berget. Jättekul.
Och de är lite stammisar?
Ja, precis.
Men när du kom hem, var kom du hem då? Var är det hemma för dig?
Jag bor på Gärdet i Stockholm.
Men du är stockholmare i grunden?
Ja, det är. Men jag har växt upp typ på Gärdet. Eller jag har bott där ända sedan jag var liten. Och nu bor jag där själv i en egen lägenhet. Men det är där jag har haft min bas. Är det.
Hur blir man när man växer upp i Gärdet?
Oh, gud.
Största grön.
Ja, antingen kan man bli den här supersnobben som är supermedveten och bara intresserad av utseende och ytliga saker. Eller så blir man som jag och blir anti. Och blir trött på det och vill göra totalt tvärt emot.
Säger man, är det inte många som säger Öfre Östermalm istället för Gärdet?
Ja, jag säger ju aldrig att jag bor på Östermalm. Nej. Men gränsen går väl precis där jag bor.
Det är lite fascinerande för jag tror inte att jag har haft så jättemånga gäster som är...
Som kommer från Östermalm.
Så jag kommer kanske ha svårt att släppa det här. Men det är också intressant eftersom de flesta tror jag som jag har intervjuat har väl haft... Inte varit att de är uppvuxna i en koja i skogen men ändå kanske är, ja, men hus och relativt natur och skogsnära och sådär. Mm. Och din närmsta skog var då Gärdet och förvisso då Djurgården då, som faktiskt har väldigt mycket fina...
Ja, men jag hängde aldrig riktigt där på det sättet. Alltså Gärdet när jag var liten, det var ju Sunkgärdet. Idag är det ju jätte... Idag, alltså jag har ju återupptäckt Gärdet de senaste två åren för att förut skulle jag aldrig gå ut och lägga mig ut typ en sommardag i solen på Gärdet eller hänga med kompisar på Gärdet. Aldrig. Men det var ju bara... Gärdet var ju... Det var fett B. Helt enkelt. Men det är väldigt kul för att Gärdet har liksom fått nytt liv. Mm-hmm. Plötsligt... Gärdet har ju blivit coolt på något vis att bo på. Mm-hmm. När jag var liten, det var ju så här... Ah, du bor på Gärdet. Synd för dig.
Typ det är så här, innerstadens förort.
Typ. Ja, men lite. Faktiskt. Den stora gräsmattan som ingen vill vara på. Ja, men, nej, men, så, men jag var aldrig riktigt där ute. Men jag har landställe i Stockholms skärgård. Där jag har spenderat oerhört mycket tid. Så det är väl det, liksom min koppling till skog och mark och sådär.
Det var liksom det är familjens tillflyktsort.
Ja, verkligen.
Mm. Men vad hade du för barn? För att jag menar, det var ju inte... Ni kunde inte vara där ute hela tiden. Så vad blev det liksom för så här, om man tänker så här, sportaktiviteter och kringaktiviteter utöver skolan och så? Hur var det som barn?
Alltså på somrarna så var jag ju där ute hela tiden. Mm. När jag fick sommarlov, då var inte jag inne i stan. Jag var inne i stan kanske en dag på en hel sommar. Jag har ganska stor släkt, så vi var, vad är vi? 13 kusiner på mammas sida och alla ganska jämna i ålder. Så det här var ju så
kul.
Ja, sjukt kul. Men så det här var som, det är en jordbruksfastighet så alla äger det tillsammans. Så att det är som barnen i Bullerbyn fast gånger 50. Ungefär. Mm. Så man springer bara mellan husen och det är liksom, ena sekunden så är det fotbollsturnering, sen är det hoppa studsmatta eller bada och basta och rida. Och,
måste och även för övrigt vara typ föräldrarnas dröm för att ungarna sköter sig själva?
Oh ja.
Man lastade ur bilen i juni och sen så bör man inte ta ansvar för ungarna förrän typ augusti.
Ja, ungefär så. Ganska precis så. Väldigt, väldigt fritt. Så där gick vi ju loss.
Men var det mycket liksom, var det ett enklare liv, alltså det var inte, ni satt inte och tittade på tv och sådär utan Nej. Ni var ute mycket då?
Ja, helt konstant. Det fanns ju alltid någon som kom på någon ny idé liksom. Så det, jag kan inte komma ihåg. Man satt stilla när det regnade, då satt man in och ritade istället. Mm-hmm. Och tittade på blixtar på havet ungefär. Mm. Annars så var man aktiv.
Och där är ni fortfarande, där är du fortfarande, du är fortfarande en bas för dig?
Ja, det är det. En jätteviktig bas. Mm. Älskar det. Mm. Det är helt underbart att få komma ut dit och få lite paus från stan.
Men du var ändå ganska aktiv inom sporten sen.
Mm, jag har hållit på med de flesta sporter. Det var så jävla roligt. Jag kunde aldrig riktigt välja vilken sport jag skulle hålla på med. Jag har många grejer som jag testade också. Jag blev ganska bra väldigt, väldigt fort och då är det ju svårt att sluta när man tycker att man har en bra uppåtkurva. Och då när man kom till något steg där, bara, men nu är det dags att satsa eller att säga hej då till någon annan sport, det gick ju liksom inte.
Nej,
det var ju
allt var kul.
Ja, det var jätteroligt. Så jag var en riktig hoppjärka och körde riktigt multi.
Men det var mer sologrejer än lagsportare?
Ja, jag... Gud vad hemskt det låter, jag är ingen lagsportare. Men alltså egentligen inte. Det är väl en sån där, så här, kanske kontrollbehov. Mm. Att det ligger så mycket ansvar i att andra ska sköta sig eller göra rätt. Och att det är mycket lättare när man får sköta det själv. För då är det bara mig jag kan... Alltså det är bara mitt fel om det inte går bra eller om det inte blir som det jag tänkt. Mm. Då kan jag bara bli arg.
Det är nog ganska vanligt i den då, tror jag. Oh. Du behöver nog inte skämmas.
Nej, kanske inte, men jag har funderat på det. Jag tror jag fått den frågan någon gång tidigare.
Ja. Men hade du... I och med att du var ute så att säga, du hade det här bana i Bullerbyn haket på sommaren ute i skärgården. Och ni var ute mycket. Var du liksom en äventyrlig tjej? Liksom? Var du ett äventyrligt barn som drömde om, lekte liksom att du klättrade berg och så och sprang i skogar med indianer? Eller vad?
Nej, alltså inte
har du haft
riktigt
såna drömmar?
Eller på ett sätt. Jag tror mer så här en mental inställning sen jag var liten att jag fascinerades jäkligt mycket över så här, när man fick höra så spännande äventyrshistorier och så att säga, ah, men de har varit uppe på Everest och eller de har gjort det här och häftiga expeditioner och sånt. Min syrra och jag går igång väldigt, har alltid gått igång väldigt mycket på det där. Men det var inte så att jag pratade aldrig om det. Det var väldigt mycket så här att man fastnade för såna böcker eller såna filmer och sånt när man var liten, men det var ingenting som jag hade var säker på att jag själv skulle göra, eller det kändes som att så här, inte det var inte helt klockrent. Jag visste att något häftigt, jag visste att jag ville göra något häftigt. Jag visste bara inte vad.
Men fanns det sånt i din närhet?
Nej, inte alls. Inte dugg. Inte på det sättet. Det var liksom jag var så här, min pappa beskriver ibland som att jag fick någon så här personlighetsförändring när jag var typ runt 13-14. När vi var små och åkte skidor så av mig och min syrra så var det jag som alltid blev kall och ville gå in och värma mig och var lite så här, nej jag vill inte. Och så kom jag ihåg när jag var, kan jag varit då, kring 10 kanske, så skulle jag gå upp på Getryggen i Åre för första gången. Och då och jag var så arg, jag tyckte det var en så dålig idé och det var så tråkigt och fast solen sken och så här. Och så kom jag ihåg att jag gick bara upp på Getryggen för att jag ville bli brun. Det var det enda skälet. Mm. Och där finns, för vi har en gästbok i våran stuga i Enafors där vi skriver ner allt sånt här. Så då har jag verkligen skrivit så här, ja, det enda skälet att jag gick upp på det där berget var bara för att jag skulle bli brun. Och inte ens det blev jag. Så det var, jag var väl intresserad av det, men inte, då var jag inte beredd att liksom gå fullt ut på något vis. Jag var väl lite på ett sätt bekväm, tror jag.
Men det hände någonting när du var 13-14? Eller din pappa?
Ja, eller men att man plötsligt fick på något vis fick en annan vinkel till det.
Och så började du ha så här en repslinga över axeln och stegen på ryggsäcken när du var 13 år.
Jag önskar det. Det hade varit en jäkligt häftig historia. Nej, inte direkt. Men jag tror att så här, halva grejen för mig är att jag har alltid gillat utmaningar. Sen har utmaningarna har rört sig mellan liksom olika delar. Ena, jag tyckte det var sjukt kul att söka, eller jag tycker fortfarande att det är jättekul att söka jobb till exempel, men det är en jädra utmaning och det tycker jag är jättespännande. Sen så kan det vara sporten, att det är en utmaning att man skulle bli bäst eller sådär, eller bara det här att man är, och som idag då, att man bygger ett företag, hela den utmaningen tycker jag är jättespännande. Och det är att sen finns ju utmaningen att göra ett äventyr eller lära sig att klättra eller vill gå upp på ett berg. Så att i grunden kanske inte, eller från början så var det kanske inte bara att det var att få vara ute, att vara ett berg, utan det var lite spännande med utmaningar och vad är det man pallar och vad orkar man och hur mentalt stark kan man bli.
Okej, den första hobbypsykologiska frågan. De här utmaningarna, var det någon som gav dig dem direkt eller indirekt, eller kom det från dig själv att du sökte upp de här utmaningarna?
Det var nog båda. Eller det är båda. Jag tror att, ja men lite så här, Att man fick lära sig så här att, men hur mycket en inställning kan göra skillnad. Att det, men så här, jag kommer ihåg när jag gick i sexan i skolan så var jag mobbad. Och då var det så här, ja, antingen, jag vet, jag kommer ihåg att jag mådde jättedåligt över det. Men då var det så här, jag kan inte göra så mycket åt det för jag har varit så här utfryst. Då var det så här, får hitta på någonting annat då. Och så var jag ganska nöjd med att vara med mig själv istället för att hänga med andra. Varför ska jag wasta tid på att umgås med folk som inte vill vara med mig ungefär? Och så insåg jag väl, jag tror att det var så här, en av de första, så då började jag inse att så här, ja, men jag kan lösa det här själv. Vilken cool utmaning. Och att den sen har kommit igen på flera sätt. Att det är så himla mycket i hur man bestämmer sig för att ta till sig någonting. Eller om det är någonting som inte känns bra eller som man inte mår bra av.
Men
eller...
lite det här att om man, inte kan, man kan inte, kanske inte kan förändra en situation, men du kan förändra hur du förhåller dig till situationen.
Exakt. Exakt. Så det var alltid från sånt till att jag själv kom på saker som jag ville testa om jag klarade av eller, eller sådär.
Har du något exempel att ge på det här att testa någonting för att se om du kunde klara av det? När det gäller exempelvis så som skidor och så. När det, för det har du hållit på med ganska mycket.
Just skidor,
ja.
Ja, men vad skulle det kunna vara? Nej, men kanske inte, eller kanske inte med skidor, men jag gjorde en ganska tokig resa för några år sedan apropå att försöka testa sig och se om man klarar av det eller inte. Jag hade jobbat jättemycket och inte, jag hade inte haft semester sedan jag liksom slutade gymnasiet. Jag hade bara vräkjobbat hela tiden och var egentligen ganska trött. Och så bestämde jag mig, det var typ en måndag, att så här, nej, jag orkar inte jobba längre, jag måste få en paus. Men jag vill inte bara vara ledig bara för att vara ledig. Det är helt, det tycker jag är helt värdelöst. Det är jättetråkigt att bara sitta hemma utan att det händer någonting. Så då köpte jag en enkel biljett till Karibien och kom på att jag skulle korsa Atlanten. Jag har typ seglat en optimistjolle innan, så att på den nivån var det. Och det blev en väldigt spännande resa för att jag hade noll budget. För att det kom ju så kort in på och jag visste inte hur länge jag skulle vara borta. Så att ingenting fick kosta. Och så skulle jag försöka hitta en segelbåt att joina för att korsa Atlanten med. Men jag hade inte pengar för hotellrum. Så att varje dag gick jag runt i hamnarna i Karibien och pratade med folk. Och frågade om jag fick sova ungefär under kapellet på båtarna eller någonstans. Så jag båthoppade i typ 2 månader och sov på främlingars båtar. Och betalade inte en spänn för det. Och det är typ det värsta jag har gjort. Alltså.
Men värsta som någonting positivt? Eller men
nej, det är båda och. Alltså, ja. Det är det värsta. Det gick bra 9 gånger av 10. Det är inte liksom helt ofarligt kanske som blond ung tjej att röra sig på det sättet. Det är, ja, man är ju väldigt utsatt. Men att utmana sig på det sättet är skithäftigt, för att när man väl klarar det, att inse så här att man klarar det, det gör en så sjukt stark och man blir så bekväm med att bara ha sig själv som sin liksom största trygghet. Så att händer det någonting, då vet jag att jag har mig själv, jag behöver inte gå till någon annan. Sen kan man göra det i alla fall, men det är en väldigt trygghet att veta att man litar så jäkla mycket på sin egen förmåga.
Ja, men har man gjort någonting sånt och sen så efter det ha ett möte med någon potentiell kund, det är ju liksom barnlek jämförelse.
Ja, men alltså det blir lite så. Man sätter saker och ting in väldigt mycket perspektiv till varandra. Så att man ska utmana sig, man stärks väldigt mycket av det.
Men kan du ibland störa dig på, eller kan du ibland må dåligt av det här när livet blir allt för bekvämt och slätstruket?
Ja. Jag tål det inte.
Och då menar du då, för jag tänker då bekvämt också både fysiskt och psykiskt så att säga.
Ja.
Att du kan störa, alltså att du går igång lite på när vinden biter lite
när och man kanske mår lite dåligt.
När man mår lite dåligt.
Ja, jo, den tendensen har jag verkligen haft. Alltså att jag kan, att man ligger lite på gränsen hela tiden. Och men jag har blivit bättre på att släppa den biten lite mer. När jag var yngre så var det mer att jag pressade mig i onödigt jobbiga situationer som fick mig att liksom, ja, det blev lite väl jobbigt kanske. Men jag gillar när det står still, när jag inte ser det. Så här, jag kan jag kan verkligen slappa. Jag kan ligga i liksom 3 dagar i en säng. Det går jättebra, men det är bara att jag vet att det slutar. Att jag vet att den 4:e dagen så ska vi göra det där. Då har jag inga problem att slappna av. Men kommer det ett läge när jag inte vet vad som händer överhuvudtaget framöver, och då att någon ber mig lägga mig ner i soffan och inte göra någonting, ja, det är helt omöjligt. Mm. Då är det liksom, det är survival mode igång, för att då är det liksom, gör jag ingenting nu, då kommer livet rasa ungefär. Så att det är en väldigt, väldigt stark känsla också.
Men för jag bara tänker också att dra iväg och båthoppa i 2 månader, det är också en enorm social. Det är verkligen både fysiskt, allt från mat till att sova, och men kanske till merparten en social obekväm grej.
Ja, men jag har inte tyckt att det var så jobbigt att prata med folk.
Nej.
Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att ta upp telefonen och ringa någon random människa eller sådär. Därför att så här, om man liksom realistiskt frågar sig själv, vad är det värsta som kan hända? Och så inser man att svaret är ju så fjompigt så att det är pinsamt. Och då bara, men vad är det du whinar för? Det är inget att vara rädd för.
En obefogad rädsla.
En sjukt obefogad rädsla. Och då när man liksom får en mer realistisk syn på det, så förstår man att den... Så att på det sättet var det inte jobbigt, utan det var... Det är det som är så häftigt när man... Alltså det är klart att även jag kan tycka att det ibland kan vara lite jobbigt att ta det första steget. Men sen blir det ju bara magiskt. Alltså det leder till så mycket häftiga grejer och häftiga människor som man får prata med och träffa och sådär. Så att det tycker jag inte är det jobbigaste, utan det var mer att säga, är det här en bra person? Kan jag lita på den? Vill den mig någonting illa? Vart ska jag sova imorgon? Oj, klockan är 4, det är 3 timmar innan det blir mörkt. Jäklar, jag vet inte vart jag ska sova.
Men det är också ett äventyr.
Det är det. Det är det verkligen.
Men lyckades du segla över Atlanten?
Nej, tyvärr så visade sig att man behövde ha en kurs i, så här, i säkerhet och sådär. För att rena försäkringsskäl, att vara försäkrad under en sån segling. Och den var kanondyr. Och det funkade ju inte för min budget då, så att jag hoppade den. Men det slutade istället med att jag hamnade på en annan båt och gjorde en delivery sail, som det kallas, från Karibien till New York.
När man seglar en båt som har blivit köpt.
Ja, det, eller om den ska från en tävlingsplats till en annan eller sådär. Men den här skulle göra en delivery för att den hade varit nere i Karibien under säsongen och tävlats massa olika race. Och den skulle tillbaka till New York för att den behövde repareras lite.
Precis, för den var trasig, båten.
Den var lite paj.
Men det gick bra till slut.
Ja, det var ganska sketchy. Jag fick reda på en 24 timmar innan avfärd att det var en liten, liten grej som de inte hade nämnt för mig. Och det var att kölen var lös på båten.
Så, och det är ju som bekant bra att ha på en segelbåt.
Ja, det är lite en vital del. Så sa de att det var mellan typ 5-10% risk att vi kunde förlisa på vägen. Men de tänkte segla i alla fall. Och då var jag så desperat, för jag hade letat båt så förbaskat länge. Jag var så trött på att sova med randoms varenda natt. Så jag hakade på. Mina föräldrar var väl inte jätteglada när jag sa att det var lite risk med det där. Det var lite sjukt.
Det är också så här, som man sätter sig in i den här föräldrasituationen, så bara de får höra, ja, men den bra nyheten är
jag har hittat att, en
jag,
båt.
Att jag hittat och jag slipper så här hoppa runt mellan okända båtar i nu. Och den dåliga nyheten är att båten är trasig. Men det gick bra, du sitter här idag.
Det gick bra, det blev en jävla bra story.
Många erfarenheter rikare. Hur gammal var du då förresten?
Vad blir det? Vänta, jag är 26 nu. Ja, jag är 21 typ.
21,
22. Jag är 21. Ja.
Utöver skidåkning så började du ganska tidigt med klättring, eller?
Ja. Jag gick i 2:an i lågstadiet. Så det är ett bra tag sedan.
Vad var det du hittade i de här sporterna, tror du?
Alltså, det ligger väl en del bekräftelse i det, säkert, eftersom...
Att du hade talang för det?
Ja. Så att det är kul att vara, det är kul att vara bäst.
Hade det lika gärna kunnat vara bowling eller dart?
Nej.
Inget ont om det. Men,
nej, det tror jag inte. Jag behövde lite mer... Nej, det var inte tillräckligt med adrenalin i det.
Det var pirret.
Så. Ja, det behövde ju kännas. Det behövde ju vara lite jobbigt också. Eller ja. Nej, den biten är jätteviktig.
Vad hände med klättringen och skidåkningen då? Var tog det vägen och var tog det dig någonstans?
Alltså klättringen blev ju, jag tyckte det var svinkul. Jag började drömma om att jag skulle ta klättringen till OS en dag och sådär. Men det var som allt annat, att det började tävla med alla andra sporter. Och sen så fick jag förfrågan att så här, ja, men du satsar på det här, men då måste du sluta med det andra. Och då var jag inte villig att göra det, så att klättringen förblev istället en hobby.
Men nu är det ändå i OS.
Ja, nu är det, jag vet. Och det är lite kul, så att det låg lite extra när jag läste det där. Men så klättringen har fortsatt vara liksom på en hobbynivå, och sen så i mån av tid, så ibland har den varit mer prioriterad, ibland mindre prioriterad och sådär. Men det är fortfarande bland det roligaste jag vet. Är det. Så otroligt rolig träningsform.
Men är det för att, om jag bara ska gissa, att när du klättrar och så, då tystnar allting annat i huvudet? Är det därför?
Ja, eller så träning överhuvudtaget. Mm. Då blir det tyst i mitt huvud. Det är som
att aporna slutar tjattra.
Ja. Jag oroar mig inte för vad som ska hända imorgon. Jag är inte rastlös. Men just med klättringen så då blir allting verkligen tyst, för att det är så himla mycket fokus på att bara ta sig upp. Så att man tänker inte egentligen så mycket på den fysiska prestationen. Det är en sån himla härlig mental inställning i det, eller för mig. För att det, om man jämför med liksom andra sporter, så blir det så mycket fokus på att så här, åh, vad jobbigt det är nu, och men en gång till, bara en gång till. Och sen så det blir så mycket fokus på det kroppsliga, det som är jobbigt, men i klättringen blir så, är huvudfokuset på att man ska ta sig upp. Mm. Och då är det mer så här, man glömmer bort att det är jobbigt, även om det är kanonjobbigt, men man ska fasiken upp i alla fall, så att man pressar sig och pressar sig och pressar sig och så kanske man hamnar på väggen så att man måste vila lite, eller att man tappar den och sådär, men jag måste förbi det här problemet. Och så försöker man gång på gång på gång, och även om man är helt slut och knappt kan hålla upp armarna, så bara, jag måste testa en gång till, det kanske går. Och det tycker jag är så himla sympatiskt med det. Det är en sund inställning till liksom träning och röra på sig.
Vad är det för typ av klättring som du håller på med?
Sportklättring. Och det blir lite...
Du klättrar mycket utomhus också?
Ja, mer och mer. Mm. Från början är jag skolad liksom inomhus och sådär. Men det blir mer och mer. Och
du ledklättrar också? Så att...
Ja. Men det och sen så nu håller jag på, nu ska jag lära mig att börja tradda också. Mm. Mina föräldrar är inte glada över det.
så alltså sätta egna säkringar och bultar och
precis.
Friends och något så.
Mm, exakt. Och det kommer bli jäkligt kul. Det just nu är jag inne i en sån här härlig period när klättringen har fått ta mer plats. Så nu är jag väldigt taggad på att att utvecklas mera. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så det blir nog en rätt häftig klätterresa ganska snart, hoppas jag. Det är min plan.
Skulle du säga att du är en kreativ person?
Ja, väldigt.
Vad är kreativitet?
Skapande. För mig är det liksom den här skapande glädjen. Ett behov av att konstant få någonting att bli någonting annat. Eller att växa. Det är jättespännande.
Hur kan man märka... Eller tror att det märks i... Eller har några... Kan du liksom ge något exempel på hur det märks i sättet du ser på din omgivning?
Oj, det var en svår fråga. Hur jag ser på min
omgivning. Alltså kan du liksom gå omkring för ditt... Det kan jag nog kanske fortfarande ha, men det känns som under många år så har jag så här... Kanske för att man kanske... Om man åkte mycket så kollektivtrafik till exempel, och lyssnade mycket på musik, och nu åker jag typ aldrig kollektivtrafik och lyssnar bara på radio och podcast så att det har försvunnit lite, men att man nästan kunde så här, kunde roa mig själv med att gå och så här, klippa musikvideos för mitt inre till den musiken som man lyssnar på.
Standard.
Det är säkert väldigt vanligt, men typ den typen av grejer, kan du liksom ser du så här motiv omkring dig och ser du
ja, det gör jag. Just det där med musikvideon, det där är ju så här typiskt att man sitter i bilen från när man var liten och bara, nu sitter jag här och ser någon härlig låt, och så låtsas man vara med i en musikvideo och så, ja, exakt. Men ja, jo, verkligen, så är det ju. Alltså, det kan ju vara, man går med en kompis på stan, en sån enkel grej, och så bara, stanna! Så bara, vad är det? Alltså, har du sett fint ljus det nu? Det är ju sån här typisk Så bara, ja, Sofie, kom nu. Jag bara, åh, tänk om vi hade kunnat plåta här nu. Och, åh, det var så snyggt med en löpare där. Eller om du hade gjort det där. Och bara, ja, kom nu så går vi vidare. Jag bara, okej då.
Det. Men blir det en, är det som en yrkesskada för dig? Som fotograf, att du liksom hela tiden går och tänker vinklar och ljus.
Ja, det blir det ju. Fast jag tycker inte att man ska, jag skulle inte vilja kalla det skada. Jag tycker mer att det är lite
superkraft.
Härligt. Ja, men lite så, för att det är så här, skada låter så, det får ju lite så här negativ klang. Det där är mer kul, för jag går ju igång på det. Jag får ju ett glädjerus när det händer. Så det är inget negativt som sätts igång inuti liksom, utan det är, jag blir ju mer taggad och liksom, åh, det är som att man får en sån här färgexplosion i hjärnan och så får man så här massa härliga endorfiner och blir jätteglad.
Vad har du, hur har den här kreativiteten utvecklats hos dig? Vilka former har det tagit liksom? Förutom du håller på med foto och film, men du kanske inte började där.
Nej.
Har du fler strängar på din kreativa lyra?
Ja, jo, det är det ju. Den har ju verkligen rört sig från, eller genom allt möjligt. När jag var liten så ritade jag jättemycket, det gör jag fortfarande idag. Men det är också, precis som allt annat, så går det i perioder om jag gör någonting mer eller mindre.
Men är det penna och papper?
Ja, det är nog där det började från början. Men sen så, jag har skapat med allt. Jag har liksom suttit med lera, jag har drejat, jag har målat. Ett tag höll jag på bara måla naglar och så var det sminka. Alltså det finns ju så himla många, det är bara olika papper man ritar på nästan. Och jag kommer ihåg när jag gick i typ, vad blir det, 0-6, genom den skolan så fick man möjlighet. Det var också på grund av det som jag fick börja testa och klättra. Men då fanns det så här olika aktiviteter man kunde göra efter skolan som man kunde signa upp sig på. Och då var det någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det hette längre, men det var ju typ en kreativ timme som jag gick på 2 gånger i veckan. Där man bara fick leka med så här papier-maché och bygga saker och limpistoler och gå kreativt bananas med vad som helst. Det var ju helt underbart. Så det var, jag kommer ihåg att jag satt och fingervirkade små hängmattor till alla mina gosedjur hemma bara för att jag skulle ha, det var så här typiskt. Mamma har en jätterolig bild för hemma, för att på, när jag och min syster var små så bodde vi i våningssäng och jag bodde i den understa. Och jag har alltid haft ett så här behov, det ska kännas mysigt och hemtrevligt och de är så här, man, som att man ligger i fosterställning liksom, ungefär så att min säng skulle kännas mysig. Och så samlade jag på gosedjur, så jag hade typ 200 stycken, och så var det jätteviktigt för mig att visa att jag älskade alla lika mycket, så alla skulle sova i min säng, för det var ingen särbehandling, men alla fick ju liksom inte plats, så det var därför jag började fingervirka små hängmattor, så jag hängde upp dem liksom ovanför mig i
sängen. Så de ändå fick sova med dig?
Ja, exakt, så de inte skulle känna sig ensamma.
Vilka är det, några konstformer idag som du inspireras extra mycket av?
Alltså kan utöver, du, alltså självklart är ju foto och film.
Exakt, det självklart är det foto.
Men jag är musiker också. Jag gick musikgymnasium. Så det är någonting som jag tänker väldigt mycket på. Jag har en liten dröm i mitt huvud sen jag började jobba med film också, att jag någon gång i livet så ska jag ha gjort en film eller en serie eller någonting där jag har liksom, eller då, fotat, filmat, gradat, postproduktion på liksom rubbet, om det är några animationer, men också ljudsatt hela filmen med bara mina egna verk. Det hade varit sjukt häftigt. Så det är det där, bara den där tiden liksom. Men det hade varit
arbetsmyran Sofie Odelberg i ett nötskal.
Ja, exakt. Men det hade varit jävla häftigt. Ja.
Behöver inte vara 1,5 timme liksom. Det kan ju börja med 3 minuter eller så.
Nej, 3 minuter för lite. Men det hade varit så häftigt. Så det hoppas jag att jag kan liksom föra samman alla de där. Sen om 50 år tänker man kan klona sig själv. Det hade varit svinhäftigt.
Exakt, få en liten assistent. Skulle du vilja ha dig själv som assistent?
Ja. Jävligt arbetsvillig. Ja.
Har du några, det här är en fråga som jag vet att du har fått förut, om du har några fotografer som förebilder?
Ja, gud, det finns hur många som helst. Men jag är otroligt dålig på namn på allihopa. Men Crystal Wright är ju en jäkel. Alltså. Det är inte så många kvinnliga sportfotografer och äventyrsfotografer, så att henne följer jag. Jag tycker det är väldigt spännande, väldigt kul. Otroligt duktig.
Och du inspireras du både av hennes motiv men även av hennes som person?
Ja, men av henne. Därför, men hon är så här, hon är ju pionjär liksom. Mm. Det är jättehäftigt att få följa. Och, men också att det är skitbra bilder. Det är jätte... Oh, det är så mycket som hon har gjort som jag också vill göra.
Crystal men, Wright, antagligen lätt att söka upp på Instagram.
Ja, det stavas som det låter. Mm.
Lyssnar man på Acast-appen så lägger jag in en länk nu.
Ja. Och sen så Jimmy Chin också.
Just det. Mm.
Där, alltså, det, man har ju sån här mål. Och det, jag ska bli nästa Jimmy Chin. Mm. Det är lite så här kul att tänka på. Jimmy Chin fått väldigt mycket klättring också.
Och han är ju själv en väldigt duktig klättrare.
Ja, otroligt liksom. Duktig klättrare. Mm. Men en egen tappning på det. Men, och sen såklart Mattias Fredriksson. Han är också en så här pionjär i, tillsammans med Felix och sådär. Men, så men det finns ju massor. Och sen så finns det ju liksom en uppsjö som inte heller är liksom i sportfotografer som är svinduktiga. Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet så... vad är det hon heter nu då? Gud, jag kom ihåg det för en sekund sen, nu glömde jag bort det. Ja, det är en annan fotograf som fotar lite mer konstfoto med ganska mörka bilder. Mm. Så det är rätt tunga bilder, men det var en...
Men så här typ socialrealism eller vad man
säger. Ja, men nästan. Men hon fotade sina barn.
Ja, men hon hade utställning på Kulturhuset för kanske...
Ja, jag tror att hon hade det. Hon har ställt upp på Fotografiska också. Ja. Så där. Otroligt duktig. Jag älskar de där bilderna. Så här varm, svartvit, varm sepia-ton på hennes barn. Och de var väldigt, väldigt mörka. Men det tilltalade mig. Jag tycker att de är... Ja. Jag har ett mörker i mig också.
Som alla intressanta konstnärer.
Exakt. Men sjukt duktig. Så ja, det är en bra blandning. Är det.
Men för jag tänkte så här, jag har så här antecknat för att jag på något sätt, jag ville minnas att jag har läst, jag tror att det var en intervju med dig i, vad heter det, någon av bildtidningarna eller fototidningarna.
Kamerabild kanske?
Säkert. Att du inte riktigt hade så mycket förebilder med så många namn, och du har skrivit så här att det kanske är bra att jobba och att man kanske har bilder som förebilder. Mm. Inte liksom
enstaka personer, nej.
Ja, men liksom att man ser själv, att man inspireras av motiv man ser och tagna bilder, och att det kanske på ett sätt kanske kan vara bra för ens egen utveckling att inte man kanske undviker att gå i någons fotspår om man inte är så stirrar sig blind på. Mm. Jag vet inte riktigt om.
Jag tror nästan, eller för det går ju egentligen igenom allt som jag gjort hittills, så att jag är så himla multi och inte kan bestämma mig vilken grej jag enbart ska fokusera på nästan. Men det, alltså, även om nu har jag fått den här frågan så pass många gånger att jag faktiskt har varit tvungen att plugga på lite så här, att vilka är det jag faktiskt följer och inte bara liksom tittar. Det är inte så att jag kan deras hela liv eller så där, utan jag har tittat mest på så här, den här personen, nu har jag fastnat för den här bilden flera gånger, okej, det är hon eller han som har fotat den och sådär. Men det, man följer ju ett antal hundra olika konton på bara Instagram.
Precis.
Men så det är så här, det är den här härliga blandningen mellan att man kan inspireras av personer som har gjort karriär inom området och är jäkligt duktiga, men sen så det innebär ju inte att man inte blir inspirerad av oetablerade artister på något vis. Och det kan ju, eller att det är en person som bara har gradat en bild jäkligt snyggt eller haft en lite mer unik bildidé eller varit på en häftig location som gör att man tänker att där borde jag göra någonting liknande nästa gång. Eller, så man plockar ju, man får intryck varenda dag. Det kan vara någon som har någon häftig färgkombination på sig när man bara går på stan eller nere i tunnelbanan eller liknande. Så då lägger man ihop det där till sin egen lilla bild sen i efterhand.
Det här kommer vi kanske återvända lite till när vi pratar om lite så här med Instagram och sociala medier och så. Men kan inte, och jag tänker också att det kan vara en liten fälla eller någon slags kreativ fälla med det här bombmattorna av bilder som man utsätts för. Att, alltså bara för att en person är jätteduktig på att fota rent tekniskt. Att man säger, ja, men det här är ett fint motiv. För att göra någonting väldigt enkelt. Man är på ett fint ställe. Och så tar man en bild som är jättefin. Fina bild, eller fina färger och grader, som du sa. Som man kanske ska säga då på fackspråk.
Du menar så här kolorering på när man sätter färgerna på det?
Ja, whatever.
Okay, men jag bara, du får kolla så att jag...
Men att den ser att liksom... att den är skarp, fokus är fint och liksom, som sagt, den är tekniskt kanske fulländad.
Mm.
Men samtidigt är den kanske inte det, för bara för att en person kan återskapa eller bara för att en person kan ta en sån bild behöver inte betyda att den personen är kreativ.
Nej.
För att en definition på kreativitet är ju också att ta befintliga saker och man alltså sätter ihop dem på ett helt nytt sätt.
Mm.
Att liksom vara nyskapande.
Mm.
Och jag kanske kan tänka mig att en risk blir att man fokuserar, att många fokuserar lite för mycket på men den här bilden är ju jättefin liksom, så här, men den kanske är men det är 100 000 innan personen som har tagit exakt en sån här
bild. Att den inte är unik. Ja.
Exakt. Mm. Jag vet inte om jag kan maskera det till en fråga på något vis eller inte, men om du förstår.
Jo, men det är väl klart. Alltså, då har man ju på något vis inte utmanat sig. Då har man ju bara tagit...
Mm.
Alltså, där kan du säga, där är det skillnad på en hobbyfotograf och en proffsfotograf. Det, innan jag liksom aktivt skulle vilja kalla mig själv fotograf, det är klart man kopierar. Alltså, det är så man lär sig.
Mm.
Men då hade jag inte kallat mig fotograf. Det är ju en process i att förstå hur processen går till. Att liksom, och det är när man har nött de där andras bilder x antal gånger, det är då man kan ta, eller ofta så här, man kan ta steget utanför och att det faktiskt blir någonting mer av det. Men det är som, ja, men så här, om man lär sig cykla eller ska göra bara, ja, det första tricket man kanske försöker är att cykla på bakhjulet. Det är gjort 25 miljoner andra personer gjort tidigare.
Mm.
Men sen när man kan det, det är då man kanske kan börja hoppa och sen göra någonting av det. Så det är väl lite samma på det sättet.
Mm.
Mm. Är det. Men det är då som, precis som det, det är då det, liksom, agnarna från vetet kan skiljas åt då, hur den riktiga cyklisten som är liksom Red Bull-sponsrad eller sponsrad av någonting annat, eller privatpersoner som tycker att det är kul att cykla.
Mm. Just det. Man är inte möbelsnickare bara för att man kan sätta ihop en hylla från IKEA.
Exakt.
Som jag brukar tänka ibland. eller så här. När kom kameran in i ditt liv? Och hur kom den in i ditt liv?
Jag fick min första kamera. Jag tror att jag var 7-8 år eller något sånt där. Mm. Bara en liten kompakt kamera. Den var lila, sjukt klumpig och bara så enkel.
Du är så pass ung så att det var en digital kamera, antar jag.
Ja, nej, det var det inte.
Nej,
Det är faktiskt sant. Nej, den hade film. Min första kamera hade film. Jag kommer ihåg när jag lämnade in de där filmerna och fick hem de här buntarna och så bara, den där ska jag ha, den där ska jag inte ha. Så här. Men det var ingen seriös kamera.
Nej,
så,
utan
det var bara så här. Man var ju 8. Jag hade med det på resor och sådär. För att jag ville ha fotoalbum och titta på mysigt och få hem lite bilder och sådär. Mm. Men det var ingenting som jag då kunde någonsin hade föreställt mig att jag skulle jobba med.
Men när började du tänka på det? När började du falla för det då?
Det var nog i gymnasiet var det. Därför att jag hade en dipp. Jag hade målat väldigt mycket innan och sen fick jag en dipp och slutade måla helt. Men jag kände ändå, jag saknade att skapa någonting och göra något. Men jag hade liksom, då när man kom hem från skolan eller fick någon timme över. Och normalt så hade jag satt mig typ och rita då. Så här, bara, vad ska jag göra nu? Nej, men jag kan gå och rita. Och då var det så jobbigt. Man bara, men jag har en timme. Men vad ska jag göra? Jag kan inte bara sitta här i soffan. Det är jättetråkigt. Jag vill göra någonting. Och då så hade min pappa en systemkamera. Och jag började intressera mig lite för den där. Och jag började fota med den och så där. Jag tyckte det var kul. Men jag störde mig på att jag tyckte bilderna var så jäkla fula. Och så förstod jag inte varför de var så fula. För jag tänkte att så här, men jag kan ju rita. Varför skulle jag inte kunna fota? Ungefär. Mm. Men färgerna såg för taskiga ut. Jag förstod inte varför det inte blev kort skärpedjup. Ja, och allt sånt där. Och så tyckte jag att så här, jag borde det är ju mig, så här, med tiden, det är klart det är möjligt att mina bilder ska kunna se ut som de gör i tidningarna. Men varför gör de inte det? Vad är det jag har missat? Och det var då jag blev intresserad, liksom, försöka ta reda på varför det var så.
Men när du kommer till sånt så är du otålig.
Ja, sjukt otålig.
Men samtidigt så blir det lite motsägelsefullt, för att jag skulle också kunna hävda att du inte är otålig eftersom du ändå tar dig tid till att lära dig det.
Och det, tror att det
kräver ju en stor dos av tålamod då.
Ja, men jag tror att skillnaden är, jag har aldrig passat riktigt att gå i skolan. Det har varit så långa, tråkiga, alltså så här, skulle man, allting tog så lång tid. Och så där kan jag lära mig på liksom en tredjedel av tiden. Och det är, när jag, liksom, det är den här effektiva processen att jag vet att lägga bara ner den där en tredjedel av tiden och slösa inte massa tid emellan, då vet jag att så här fort kommer jag få det, då är det bara att göra.
Mm.
Men om någon försöker få mig att lära mig samma sak men säga att det här kommer ta 3 år för dig att göra, då kan de glömma det. För jag vet att jag kan göra det snabbare själv.
Det här med att resan är målet, är inte för dig?
Nej. Jo, men det är det väl. Med vissa grejer. Men det är väl just där när man vet att så här, varför... Ja, men när jag satt där med kameran och bara... Personen som har fått den här bilden i tidningen klarar det. Varför ska inte jag klara det? Jag har bara hunnit, han eller hon har bara gjort det längre. Jag behöver bara förstå vad det är jag gör för fel. Och sen får jag bara rätta till det och så kommer det funka. Det är väl någon så här... Jag vet inte vad jag har fått det därifrån egentligen. Men det är väl bara någon sån här skön... naivitet, alltså så härlig naivitet som barn, men som uppenbarligen har funkat ganska bra, och så har jag kört på det och så har det liksom fortsatt gå väldigt bra, så att det finns liksom ingen skäl att jag ska ifrågasätta den, för att den har bara gett mig mer positiva saker än negativa saker.
Du kan det är bara att du inte har lärt dig det.
Ja, more or less allt är görbart. Mm. Det är bara att man behöver sina 10 000 timmar.
Men det är din devis, 10 000 timmar, som man säger att
ja,
om man räknar sig.
Mer eller mindre.
Mm.
Ja, men det är verkligen så.
Mm. Du har drivit företag sedan du var 17 år gammal.
Ja.
Mm. Kan du, om jag ska tvinga dig att välja ut några viktiga och avgörande ögonblick i det som har format dig till den professionella fotograf och filmare som du är idag, vad skulle du lyfta ut för några som har varit särskilt viktiga?
Det första är, som är så här typisk sån grej, är när jag började jobba på reklambyrå. Då var jag väl också någon så här 17. Det var nog därför jag startade företag, för att jag skulle kunna fakturera det, om jag inte minns fel. Men att jag fick frågan, för då jobbade jag på en reklambyrå som ateljéassistent. Och vi satt och gjorde förpackningsdesign, så att jag satt och byggde ihop så kallade dummisar av förpackningsdesignerna som designerna hade gjort i datorerna. Så jag satt och byggde så här mjölkpaket och Cloettas kexchoklad och sånt där. Jag tyckte det var skitkul. Och så hade jag gjort det där ett tag. Och sen så fick jag förfrågan ifall jag hade jobbat någonting i Photoshop. Och då, men det är väl den där utmaningen. Att jag lockas lite av att jag kanske inte riktigt vet vad jag sysslar med. Men det är klart det ska gå.
Du hör hur munnen plötsligt säger jajamän.
Nej, men nej, jag säger nog aldrig riktigt jajamän. Men att jag säger det på ett sätt så att jag inte har sagt jajamän, det kan jag. Mm. Men tillräckligt nära för att de ska tro att det är jajamän. Mm. Så att more or less då sa jag väl så här, ja men alltså, ja, jag har ju suttit i Photoshop. För då hade jag redan börjat med det. Men det var ingen som hade visat mig, utan jag hade ju bara suttit själv. Så att jag var väl ändå ganska ödmjuk. Så här, jag har lärt mig själv, men ni får avgöra om det går att använda eller inte. Men att jag var väldigt positiv inför utmaningen. Jag tror att det gör väl att, så här, inställningsmässigt, att det öppnar många dörrar. Och den var ju superviktig, för att det jag hade lärt mig var tydligen kanonbra för det där. Och så lärde jag mig kanon mycket när jag fick sitta med det som de då ville att jag skulle jobba med. Och jag tyckte att det var kul och försökte lära mig de andra designerna på byrån och sådär. Och sen efter ett tag så fick jag frågan om jag fotade också. Och då höll jag på, gud vad nervös jag var. Jag hade aldrig hållit en blixt i hela mitt liv, och så skulle vi blixtplåta. Då hade jag nog, jag ska inte säga att jag hade ljugit, men jag hade inte sagt hela sanningen. Så jag sa väl ungefär samma, att så här, ja men jag har fotat, eller jag fotar. Men jag har aldrig jobbat med det, så att ni får väl avgöra om det funkar. Och sen när man väl sattes i läget att börja plåta, då sa jag aldrig att jag aldrig hade haft en liksom blixt i handen. Utan jag tänkte bara, shit, det här får jag lösa. Jag bara satt man där och försökte fota det, så stod massa folk runt omkring och skulle ha åsikter. Och så var det bara is i magen. Det är bara, du måste bara lösa det här.
Fake it till you make it.
Ja, men det var verkligen så. Men det, och då, bilderna är faktiskt liksom bra för att inte ha en jävla koll på vad jag sysslade med. Det är rätt kul när man kollar på dem där efterhand. Men det är en sån här riktig milstolpe. Att det satte ju fart på grejer. Och det var egentligen bara ett extra jobb som sen satte fart på hela på något vis, karriären.
Men är det lite samma inställning som även fick dig att liksom dra på vinst och förlust i Karibien och bo hos okända människors båtar? Liksom att du bara bestämmer dig för någonting och sen... Mm.
Jo, men det är det väl. Lite samma i alla fall. Det touchar varandra.
Mm.
Men det är ju mer den där äventyrssidan att...
Mm. Ja, det är klart.
Men det är ju för sig, det är ju för sig båda är en utmaning, så här, klarar jag av det här?
Jo, det är lite säkrare att stå i en studio och fejla med en blixt.
Exakt.
Men det var en viktig avgörande del.
Den var jätteviktig. Och vad är det mer då? Jo, i och för sig. Alltså den, för att jag började som retuschör. Så att den satte ju fart liksom på retuschkarriären. Och sen, inte långt senare, så började jag jobba... kanske ett år senare eller sånt där. Så började jag jobba på en tidningskoncern i repron. Alltså när man sitter med alla bilder och sitter och liksom förbereder för tryck och sådär. Och det var nog också en sån milstolpe, för att det satte, då blev man bekräftad på att man faktiskt kunde det man sysslade med på ett annat sätt. Man fick så mycket ansvar och lärde sig så sjukt mycket. Men också att jag ganska snart efter det upptäckte att retuschen var jättekul, men jag vill inte sitta i ett grått rum 8-5 varenda dag. Det gick liksom inte.
Alltså, så det är det man gör för att det ska vara ett färgneutralt rum?
Ja, precis. Så att man vill inte ha in massa färgstickor från gula lampor utanför eller det härliga vädret utanför, utan det ska vara
bunker.
Ungefär så som vi sitter just nu.
Ja,
mm.
Man kan ju tänka att det låter som en slags tortyrmetod.
Ja, alltså i långa loppet, ja. Det var ju så här... Alltså, otroligt oinspirerande med gråa väggar. Alltså, det, apropå så här, döda kreativitet. Man bara, jag klant av. Alltså, så hade vi så dålig luft i det där rummet också. Åh! Jag satt där och bara... timme ut och timme in. Och då, det är så, jag kan göra sånt där. Jag kan pina mig igenom hur mycket som helst. Bara jag vet när det slutar. Det kan, men eftersom det var så här... När man kommer i ett läge och bara, jag vet inte när det här slutar. Det här är ju en fast tjänst. Bara, det här tickar ju på. Och då... Då sätter det fart på grejer och då bara, nej, det här går inte. Och då kände jag att jag ville göra någonting annat.
Du har aldrig haft någon utbildning, någon formell utbildning?
Nej.
Utan du har liksom bara hamrat i framarna?
Mm. Jag har tagit, när man har fått de där lägena, förfrågorna, då har jag hoppat på det.
Mm.
Nästan aldrig säga nej, på sånt i alla fall.
Du kom in ganska tidigt och fick jobba med Nike till exempel.
Ja.
Var det också en sån milstolpe?
Ja, men det var det. Det satte ju verkligen fart på grejer. Och då får liksom, man får en sån kvalitetsstämpel på sig när det är ett sånt stort märke också som jobbar med en. Så det är ju en jätteviktig milstolpe.
Är du nöjd med den kampanjen?
Ja, det är.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu pratade lite, vi träffades innan intervjun förut och pratade om det här med att jobba med För jag kan tänka mig att när man gör den typen av uppdrag så ibland har man väldigt strikta ramar och ibland så har man väldigt lösa ramar eller typ nästan inga ramar alls, utan bara, ah, men vi vill att det ska vara så här, och sen så får du göra liksom. Vad känner du, vilken väg är det som utvecklar ditt skapande bäst? Vad blir du bäst av?
Kombinationen, alla gånger. För att det är så här, man behöver, alltså det är ju bekvämt, båda är bekväma på olika sätt. Det är, ibland är det bekvämt att kunden kommer med ett färdigt case, en exakt färdig bild hur de vill ha det. Men utmaningen ligger i att faktiskt få det att bli så. Men då behöver du inte egentligen tänka så mycket på hur själva bilden ska se ut. Och det är bekvämt på det sättet, men det kan vara jättesvårt att försöka få till bilden. Men kommer det ett läge när du har fria ramar och kan fota egentligen vad som helst, då kan ibland valmöjligheterna vara lite för stora. Och det kan vara jobbigt i sig, att man själv måste komma på liksom hur den ska se ut och på vilken nivå ska vi lägga oss. Och vad, ja men, hur mycket, så vad har de förväntat sig? Ja. Så att det är utmaningar på olika sätt och bekvämt på olika sätt. Så att jag gillar kombinationen, för att båda får den att utvecklas väldigt mycket.
Har alltid varit naturligt för dig att koppla ihop jobbet som fotograf med dina intressen? Att du ska liksom, det du ser i sökaren ska vara någonting som du kan, eller någonting som du är intresserad av?
Det behöver inte vara.
Men har du jobbat även med sånt som, alltså har du jobbat med projekt som inte har någonting med typ sport och sånt?
Ja, det har jag. Det var innan jag började som sportfotograf, då visste jag inte riktigt vad jag ville plåta. Och jag visste inte heller om jag ville vara fotograf, för jag hittade ingenting som jag gick igång på tillräckligt mycket. Och då har jag fotat liksom allt. Jag har fotat mode, jag har fotat produkter, jag har fotat event eller så här, evenemang.
Mingelfoto.
Ja men typ, oh, gud vad tråkigt. Alltså, oh, herregud. Inget illa ont om det, men det passar inte mig. Men jag testade fotat något bröllop, och så har jag fotat byggnader, alltså så här, men det, oh, men det är klart, alltså alla har ju sina plåtningar som man inte tycker är skitkul.
Ja, men jag tänker som fotograf så är det väl väldigt vanligt att man, ja men som jag har förstått det då, väldigt många fotografer har, ja men som bröllopsfoto och som så här lägenhets så här, mäklarfoto, det är kanske ingen som riktigt brinner för det, men det är en bra så här, ja men då vet de att du har de några säkra fakturor.
Men alltså fördelen med att jag började som retuschör var att jag hade verkligen fotot bara som en rolig hobby på sidan. Och jag tog bara det jag tyckte var kul i stort sett. Eller som jag liksom tyckte var värt att testa på, för att jag inte visste om jag tyckte det var kul. Ungefär. Så att jag har aldrig stått och fotat lägenheter. Alltså jag har aldrig tagit sådana jobb så här, bara för att få in pengar på det sättet. Utan jag satsade inte fullt ut på fotot förrän jag visste exakt vad jag ville göra. Och då hade jag liksom gått förbi de där stegen som är vitala för att man ska kunna gå runt på det. Så men det är klart att vissa jobb är mindre roliga än andra. Men idag har jag nog aldrig, inga sådana jobb riktigt på det sättet längre. Det händer inte.
Nu är det bara så att dra till Åre och jobba med rörelsen.
Exakt, springa på berget.
Ja, precis. Du har haft, eller du kanske har fortfarande dröm, jag vet inte, det får du bestämma, om att jobba som skidfotograf. Känner du att du är det? Är du där nu?
Jag är inte färdig. Nej. Jag är bara i början på det. Alltså, den ligger ju, det är klart jag vill det. Jag vill fota ännu mer skidor. Jag tycker att det är finkul. Och jag är långt ifrån klar. Allt det här har gått så otroligt fort, så att det här är ju bara... Det här är ju bara lilla fröet fortfarande som håller på att växa. Det är jättespännande.
Hur förvaltar du det fröet?
Det handlar om att så här, om man ska få sånt där att funka, så handlar det om att man kan ju inte bara gå runt och vänta på att någon annan ska presentera ett jobb för en. Om man tänker så här, nu vill jag fota skidor. Kom då kunderna. Det funkar liksom inte. Utan det gäller ju att man aktivt sitter och tänker ut idéer själv, pitchar in sig själv, jobbar med spridningen mot det som man vill plåta. Alltså hade jag velat jobba som bröllopsfotograf och kanske inte hade några bröllopsbilder, men då får man dra foton. Ja, men då får man se till att ha det och så får man sälja in sig där och syns du inte finns du inte, så att då så, ja, så att det är såna typiska såna grejer.
Men är det lite så du tänker att du vill bygga upp en portfölj inom skidfoto eller?
Ja, men det, alltså jag har en rätt hygglig, det tycker jag. Men det är mer att med tanke på att de här jag har ändå på det sättet, så jag är inte hård nischad inom precis exakt en sak inom sporten, utan jag är ju sportfotograf, så jag fotar de allra flesta sporterna. Och sen är det lite i mån av tid också vad man hinner med, för att jag har ju mina liksom kunder som är helt andra saker som tar väldigt mycket tid och som jag tycker är sjukt kul. Men och samtidigt ska man försöka bygga upp en annan sida och ta in en annan typ av kund, så att det får liksom växa långsamt, just den biten.
Där är du inte otålig?
Nej, därför att jag har en magkänsla i magen som känner jag är helt lugn. Mm. Det kommer när liksom, jag känner när jag ska lägga in stöten på riktigt, så kan man säga.
Det pratade vi också om när vi träffades tidigare, om det här med att branschen har kanske en benägenhet, och inte bara branschen utan folk i gemen har en benägenhet att placera in folk då, såklart, och men fotografer då i fack, att Sofia, hon är skidfotograf. Mm. Och att det kanske inte alltid är så där jättesmart, för att och att man som fotograf kanske finner sig, eller att det blir en att man kanske känner sig tvingad att titulera sig som skidfotograf för att du ska få just det här jobbet som du vill ha. För om du säger att ja, men jag fotar allt, jag fotar löpning och mode och klättring, skidåkning, då kanske du uppfattas som mindre bra än en person som presenterar sig som skidfotograf. Mm. Vilket är ett konstigt sätt att tänka. Men det kanske, ja, är det så?
Ja, men så är det ju. Alltså, det finns ju, för att man ska, alltså, alltid från så här, komma ihåg folk till att förstå vad de sysslar med. Det är klart man vill dela in folk i fack. Mm. Det är precis samma sak som egentligen att man frågar så här, vem som helst, vad jobbar du med? Nej, men jag jobbar som snickare, eller jag jobbar som sitter och kodar. Liksom. Det är ju också ett sätt att sätta in folk i fack. Och säger att du är fotograf, det är som att säga att jag är projektledare. Mm. Man bara, okej, inom vad? Mm. Alltså det är ju super, super brett. Och även om det är så att man klarar av egentligen att fota allting, så rent marknadsföringsmässigt så är det ju det är en jätteutmaning att liksom lyckas. Man måste på något vis börja i någon ände. Hur ska man sköta marknadsföringen till exempel? För att det är så himla mycket som handlar om det, så att det är precis som ett annat, liksom, ifall H&M ska hitta, liksom, jobba mot sina kunder, så här, men vad är målgruppen egentligen? Att då sitta och säga att jag är fotograf men jag fotar allt. Hur ska du göra marknadsföringen då när egentligen din målgrupp är alla? Det går ju liksom inte. Man måste ju på något vis bestämma sig för hur man ska vinkla in sig eller komma in i det och sådär. För att så här, ens kunna fråga sig själv, bara, men vem ska jag kontakta? Vilken kund ska jag prata med? Eller så där. Mm. Så att det...
Ja, men av praktiska skäl, det blir svårt att vara effektiv själv. Liksom.
Ja, exakt. Så att det... Men det är klart att så här, ibland kan man ju bli lite trött på det. Att så här, men, det är fullt så hårddraget är det inte.
Men du tycker inte själv alltid att det är lite kul det här med att branda, eller liksom, inte att branda sig själv, utan att jobba med sig själv som ett varumärke?
Ja,
eller?
Det är jätteroligt. Mm. Det är en jätteutmaning, men det är jättekul.
Men då väljer du också vad du vill.
Ja, och det är då det också är ännu viktigare. Så här, men vad är det jag vill stå för? Och då, liksom, då attraherar man, beroende på vad man står för, så attraherar man ju olika typer av kunder. Så det, och det gäller att det är rätt kunder som attraheras av, då till det man själv vill plåta eller liknande.
Varför tror du att du är den första kvinnliga fotograf som jag intervjuar här i Husky?
Ja, du. Kanske för att jag tyckte att, var inte jag som sa till dig att jag tyckte att vi skulle, du hade en pitch på någonting annat som vi skulle göra. Och sen sa jag, men vi borde spela in en podd istället.
Yes. Jag frågade om om vi inte kunde prata om några av dina bilder.
Just det, fast som en artikel,
skriva,
va?
Som en artikel.
Ja, just det, var så det var. Mm. Då tyckte jag att vi skulle göra en podd istället. Mm. Det är väl, men jag tror att det har väl att göra med att jag är väl på ett sätt ganska oblyg. Och tycker jag att det finns någonting bättre man kan göra så kommer jag förmodligen säga det. Och det är väl... Så det är väl det. Och sen så, men det har väl, som sagt, hela min liksom, fotokarriär så har ju gått sjukt fort. Och det har ju mycket att göra med att jag inte har varit rädd för att ta för mig på något vis. Så det, och, det, och svaret på det är väl kanske att, ja, men det är så, tyvärr, det är så att tjejer är inte lika bra. Eller åtminstone inte, jag säger inte att överallt, för det finns fantastiskt mycket tjejer som är sjukt bra på att synas. Men om vi bara är så hårda och bara liksom går på så här sportvärlden så kanske inte tjejerna har varit fullt lika duktiga på att synas. Men sen så är det ett jädra underskott på tjejer som faktiskt plåtar sport, om vi tänker så också.
Precis. Vi pratade också där när vi träffades förut. Ja. Jag kom på Anna Ölund och Anette Andersson.
Precis.
Om vi ska prata svenska namn då.
Exakt.
Sen så kan inte jag komma på så många fler som då...
Som är
mer eller mindre etablerade. Ja. Eller etablerade och mer eller mindre fokuserade på just...
Exakt.
Ja, men så här, skidäventyr och friluftsliv och så.
Exakt. Men så det... Och eftersom vi pratar sport, eftersom det är den här podden, så är det klart att det är inte så, om man ser så är det väl inte så många på det sättet att välja kring, kanske. Men jag är ju min otåliga sida, så det har väl säkert med det att göra.
Och det här är också någonting du har sagt igen, säkert då den här kamera- och bildintervjun, så har du sagt så att du inte vill göra en stor grej av det. Jag vill inte att man anlitar mig bara för att jag är tjej, utan för att jag tar bra bilder. Så är det något... Är det liksom svårt att, inte svårt att prata om, men tycker att det är lite tråkigt och oväsentligt att prata om det här att du är tjej? Och liksom så här hur i olika sammanhang, för nu börjar du bli en ganska stor profil inom branschen, både inom fotobranschen men även då inom sportbranschen och autobranschen. Känner du att du kan bli presenterad som fotografen Sofie? Eller som den kvinnliga fotografen. Nej, på samma alltså sätt som ibland som man kan prata om så här, ja, men som till exempel Sahara Hot Nights. Ja, men det är ett tjejband.
Ja.
Alltså bara, nej, ja, fast det är ett band, ett rockband. Mm. Det är inte så här. Och just det, den benägenheten man har att hela tiden, bara för att det är en tjej eller bara för att det är en tjej, så är det så här, ja, men det är en kvinnlig fotograf. Hon är inte bara fotograf, hon är en kvinnlig fotograf. Mm. Istället för, när jag pratade med Mattias Fredriksson, så var det inte så att, ja, men den manliga fotografen Mattias Fredriksson.
Ja, alltså det, jag har varit stenhård med det. Alltså sen första intervjun jag gjorde, så var jag jättehård med att så här, ni får inte skriva liksom kvinnlig fotograf, ni får bara skriva att jag är sportfotograf eller liksom. Och jag måste säga att jag hade förväntat mig att det skulle vara svårare, att det skulle vara mer snack om att jag var tjej än vad jag fotar, men det är det som har varit väldigt kul, att det faktiskt inte har varit så. Och därför att just där, jag vill inte att folk bokar mig bara för att jag är tjej. Jag vill att de ska tycka att jag är en jävligt bra fotograf och att det kanske är kul att jag är tjej för att vi är så få. Men att det ska bara vara en sekundär grej. Men det är klart att så här, jag kommer säkert om några år kommer jag säkert vara skittrött på det. Men jag ser det också ändå som en viktig grej att prata kanske om att jag är tjej, alltså på ett sätt. Men att inte det får överskugga vad jag faktiskt jobbar med. Att inte det är liksom ett skäl till att bara intervjua mig, utan att jag faktiskt kan mitt jobb och är bra på det. Men genom att kanske inspirera fler tjejer till att göra det. För att det finns sjukt mycket duktiga tjejer som plåtar. Men det är få, i alla fall inom sporten, som syns och tar för sig och vågar. Därför att det är skitläskigt. Och det är så här, det är mycket så här, bära, det är jobbigt, det är tungt och man ska vara bra fysisk form, för annars så går det inte så bra och liksom, så det krävs annat. Men jag tror ändå att det är viktigt, för att så här, om man ändå har privilegiet att ha den liksom positionen som jag har hamnat i, då är det klart att det är jättehäftigt att liksom få inspirera både tjejer och killar, och liksom det, och jag blir väldigt glad för att jag får liksom folk, det är jättekonstig känsla, men så här, folk kommer fram till mig. Det har hänt, nu senast var det i helgen i Åre, så var det en jättegullig kille som kom fram och sa att han följde mig och att han var jätteinspirerad. Och det, liksom, det känns jäkligt stort. Och att ha möjligheten att inspirera på det sättet, tycker jag att man ska förvalta det. Så, och då känner jag att det är jättekul om jag kan inspirera tjejer och killar.
Mm.
Och då kanske det är en del att jag kanske får ta, att jag får prata om att jag är tjej. Men oftast har det varit rätt bra uppdelat, alltså att man har pratat om vad jag faktiskt plåtar och hur bra det har gått, Och sen kan man prata om liksom den andra så, men jag vet inte om jag kommer jättetrött på det om några år, för det är ganska fortfarande, det har gått så fort så att det är ganska färskt så, men att det ena inte får överskugga det andra.
Och det kanske, för det skrev jag också ner som fråga, just det här att du börjar bli en, som sagt, du börjar bli en profil och du är ambassadör för olika märken och sådär, att, att om det är så att det är folk som gjorde precis som du berättade att den här killen gjorde, kommer fram till dig eller skriver till dig, mejlar till dig och typ tackar eller ber om råd, eller om du kanske så här, om du har fått så här, om någon som vill ha dig som typ mentor eller någonting, liksom att någon som vill jobba som assistent åt dig och sådana saker, och ifall du då tänker liksom att, att om du märker av att det är kanske många tjejer som ser dig som någon slags trailblazer på något vis. Eller?
Ja, jo, men alltså på ett sätt, alltså det är
sen kan jag ju för sig, nu avbryter jag dig igen här, men sen kan jag ju för sig tänka mig att eftersom du på något sätt, du väljer att inte, du är ganska noga med att du inte vill bli presenterad som den kvinnliga fotografen, utan bara du är väldigt mån om att bara bli behandlad som en fotograf, punkt. Skulle du istället ha valt den, nu säger jag inte att någonting är bättre eller sämre, men skulle du istället valt att bara, ja men jag är tjej, jag är fotograf och liksom verkligen
tryckt på det.
Ja, då skulle du kanske ha varit så att du hade kanske attraherat fler.
Ja, det tror jag.
Att du hade kunnat blivit mer av en förebild för, eller, men just att tjejer jag kanske blir mer, mer benägna att ta kontakt med dig då. Kanske.
Men det tror jag. Det har jag tänkt på. Men det är inte jag.
Nej.
Det alltså det hade, om jag bara hade, om jag hade varit min egen PR-agent, då hade jag sagt det. Men det är inte vem jag är liksom. Jag står inte för det. Jag är liksom, jag är inte bekväm med den situationen. Jag tycker att jag gillar inte när det är tjejigt. Jag själv tycker att det är, jag gillar inte andra konton som gör så, därför vill liksom inte jag. Det är för mig det är så himla viktigt att man, alltså det är så här, jag är fortfarande mig själv. För mig passar det inte att göra så. Och det,
ja, och man kan absolut argumentera för att den bästa förebilden du kan vara, det är, ja, du är en grym fotograf. Ja. Du råkar vara tjej, men du är en grym fotograf. Och på så vis så visar man att,
och men plus att det känns lite förlegat att jobba så idag också. Det känns lite så här,
det är lite över
det. Det är gjort. Ni har gjort ett kanonbra jobb, men liksom om det, ja men nej, det är,
för det är, så här, det är inte bara tjej, du är ganska ung också. Och du har kommit ifrån typ, jag höll på att säga ingenstans, men du har ändå liksom på kort tid ändå liksom blivit ett ganska stort namn. Om jag ska låta fördomarna fortsätta vina genom luften, så kan jag också tänka mig att fotobranschen är ju, och bara man går till en vanlig fotobutik, så om jag skulle vara väldigt fördomsfull, så skulle jag säga att snittkunden är kanske 35-55 och så är det en gubbe liksom. Eller liksom från unga män till liksom så här gubbar som ha väldigt mycket åsikter och tycker att det är jättekul att prata millimetrar och brännvidd och väldigt mycket så här, det som nörder dig så in i helvete. och att man så här, väldigt många förståsigpåare och väldigt mycket forum och väldigt mycket så här, det här är rätt och det här är fel och väldigt mycket kategoriskt. Eller är det det?
Oh ja.
Och är det någonting som du har på något sätt råkat ut för, och då menar jag råkat ut för på ett liksom så här, ett tråkigt sätt, att bara folk kommenterar, om det är en intervju med dig så kommenterar de så bara, ja men bla 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 bla.
Nej, det där är jag väldigt ändå förvånad, om jag jämför med, alltså om man då pratar typ influencers eller vad man eller ambassadörer, just så här med näthat, det har jag aldrig fått. Det är touch eller knock on wood, menar jag. Men jag hoppas att jag inte blir utsatt för det. Men nej, alla har liksom rent på nätet varit väldigt gulliga. Sen så har det hänt, det var en väldigt rolig situation. Eller så här, när jag har hållit föreläsningar, så får man så här, på mässor så står man ibland liksom i mässhallarna och jobbar och står med sina sponsorer och liksom så här, ja men, och pratar om de produkterna som jag använder och sådär. Och då har det har hänt många gånger att liksom bara, nej men, att det kommer fram någon som gärna vill testa någon ny produkt och sådär.
Ja.
Och,
är det någon som vill typ sätta det på plats lite? Så här, visa?
Ja, det har det varit, absolut. Men många gånger när det är så här, nej men jag kan vänta tills din kollega är klar. Jag bara, men du kan fråga mig, det är ingen fara. Jag tror att jag kan den här gången.
Jag kan vänta tills din chef
är... Ja, men det är nästan så. Ja. Och den absolut roligaste gången var när jag skulle hålla en föreläsning och stod innan föreläsningen var igång, så stod jag och liksom demade produkter. Och då var det en man som ville kolla på en ny kamera som hade kommit ut. Han var ganska gammal. Och då jag sa, ja, men vi liksom skulle visa den där, så var han väldigt så här, nej men jag kan vänta tills din kollega är klar. Ja, men jag är ledig nu. Jag kan visa den. Jag har testat den här ganska länge, så att det är en kanonkamera och så där. Och så kände jag att han verkligen inte vill prata med mig. Och då tänkte jag så här, men okej, ny approach. Och så började jag säga, ja men är du här för att kolla på föreläsningen? Han bara, ja men det ska jag göra och sådär. Men han fattade inte att det var jag som skulle hålla föreläsningen. Så jag sa ingenting. Jag bara, vad kul, ser du fram emot den? Han bara, det var någon kille där som skulle testa någon kamera och sådär. Jag bara, kille. Det var det. Ja, men, och så fortsatte jag vara trevlig och så jag tyckte att det var lite kul. Och så till slut så...
Men du kan inte sätta det längst fram. Så jag kan lite
ja, och så mjuknade han lite och så var det ändå ganska trevligt. Sen så liksom blev han lite... Men jag pushade aldrig på honom att jag skulle prata om kameran. Utan jag tänkte, nu tar jag det här på en annan approach. Och sen var det väldigt roligt. Och sen så gick alla in i föreläsningssalen. Och sen så kom jag upp på scen och säger, tjena, tjena. Och så drar jag min föreläsning. Och sen efter föreläsningen så kom han fram och klappade med paxen och så tittade ner i golvet. Mötte inte riktigt blicken. Så bara, bra, bra föreläsning, bra föreläsning. Och så gick han. Det tyckte jag var...
Det är ändå kul.
Det var väldigt roligt. Ja, men det tyckte jag var... Det är väldigt roligt. Men så det är ju supervanligt att så här... Det... Men jag hoppas den branschen också snart får ett litet lyft.
Ja, men du märker av det kanske?
Själva lyftet eller menar...
Ja, men att saker och ting förändras.
Inte än.
Inte än.
Nej.
Det är fortfarande någon gång,
vill säga, jag, det som är kul på, eller som jag hör från liksom mina kunder så, är att åtminstone att jag drar en annan publik till föreläsningar gentemot vad andra kanske gör. Och det är faktiskt sjukt kul när man ser liksom... riktigt, riktigt unga som kommer in själva liksom och har gått dit första gången själva med sin kamera för att kolla på när jag föreläser eller så här. Och åka till fler tjejer, yngre tjejer som kommer. Det tycker jag är häftigt. Mm. Och det hoppas jag blir mer och mer. För det är så jäkla kul när de kommer efter. Alltså, det var en kille som kom fram till mig när jag hade en föreläsning i Malmö. Och han var så nervös när han skulle ställa frågor till mig efteråt och var så här, alltså du är, han har sagt så här, du är min största idol, och så hade han med sig ett litet block med frågor till mig.
Oj.
Ja, men alltså, det var så himla gulligt. Jag blev så här, jag bara, åh, det här vill man bara säga, ja, jag kan berätta allt, vad vill du veta, så här. Jag tyckte det var så himla charmigt och det är så jäkla kul att få ge det till någon annan liksom. För man vet själv i andra situationer när man själv har stått på andra sidan och blivit så här, åh gud, den här personen, fasiken vad häftigt, eller jag önskar att jag visste vad den personen kan eller känner till och så där, och att kunna bjuda på det. Det
lyfter.
Ja, men det är häftigt. Det är faktiskt häftigt.
Nu kommer vi då glida in lite på nästa ämne som passar, som lirar väldigt bra med det vi pratar om, det här med generationsskifte kanske. Det här med sociala medier och Instagramflöden och hur vi konsumerar bilder nu för tiden. För du skrev en bra krönika, säkert upp kamera och bild, eller? Fotosidan kanske?
Nej, det var kamera och bild.
En krönika då du jämförde fotobranschen med musikbranschen på typ 90-talet och skivans död. Det här med när fildelningen blev en grej liksom. Och vad har du för tankar kring? För det är ju väldigt, alltså bilden är ju, det här har jag nog pratat med typ alla fotografer jag har intervjuat tidigare, men just det här att bilden har väl nästan aldrig varit så
aktuell
idag och hela tiden liksom, men samtidigt så rent ekonomiskt och värdemässigt sänks det och liksom, alltså alla är fotografer nu för tiden, så bara, ja, men jag har en Instagram-profil och jag tycker jag tar jättefina bilder på Instagram och sådär, att lite grann att ert jobb och er kunskap blir lite att folk inte riktigt
nedvärderar, de förstår inte riktigt.
Ja, men lite så. Vad har du för tankar kring det där? Var befinner vi oss nu och vad ser du för, vad är positivt, vad är negativt? För det är ju inte bara negativt heller. För att,
nej.
Ja.
Det är det ju inte. Alltså, problemet är ju att det blir en form av inflation i branschen. Det är klart det blir det. Och det som jag beskriver då i den här krönikan är ju det här att det, innan streamingen kom så hade ju musikbranschen ett riktigt kaos. Det var så här, vad kommer hända? För alla laddade ner olaglig musik på DC++, Kazaa och alla de där. Och att det var så här, vi fixar inte det här. Det är liksom ekonomiskt att Universal hade panik och sådär. Men sen att det finns ju en lösning, och för musikbranschen så var det streamingen. Och du frågar om vad som blir fotobranschens lösning, för att vårt problem är ju egentligen samma sak nu. Att det är inflation på bilder, bildköparna förstår inte värdet i bilden eller liksom vad är det man betalar för och varför betalar man så här mycket. Och då säger de så här, men vadå, min brors dotter eller brors son tar så här mycket för, då kan jag lika gärna betala för det. Men och då så här, det händer mycket liksom i branschen nu, och det är frågan om vad som nästa steg blir. Och vad kommer det att innebära att vara fotograf? Är det att man är fotograf men influencer också? Att det är så det kommer se ut? Eller, jag har faktiskt inget bra svar på det, för att jag sitter liksom fortfarande och så här, man känner lite så här på nålar att någonting är på gång, men jag kan inte säga vad det är för någonting. Men det är skitläskigt men jättespännande, för att det kan också bli kanonbra. Men det är det här eviga, alltså, hur man då ska, det som jag tar upp i krönikan är så här, men okej, hur, alltså risken för att ens bild blir liksom snodd eller återanvänd på Instagram och sådär, och då att det liksom, det finns inget filter för bilderna, så att om det är någon bild, alla, alltså jag kommer ihåg, det var ett företag, det var jättespännande, som hade tagit en bild från min Instagram och snott den och lagt in den på sin Instagram, men använt det verkligen så 100% reklambild. Men inte för att deras produkter var i, men det var typ en lifestyle-bild. Det var till och med en bild på min syrra liksom, från en av våra semestrar. Jag hade tagit den och bara lagt in lite copy på den. Och sen hade de taggat mig. Och jag bara, alltså, för riktigt, är ni dumma i huvudet eller? Bara, du ser att det står att jag är fotograf. Tror att du kan ta en bild framförallt utan att fråga? Liksom, från min Instagram användare genom marknadsföring. Och då liksom var det just det här, men ska det inte finnas... Så här, hur kommer det sig att Instagram, att det inte finns en möjlighet för den som önskar och vill att man kan lägga på då till exempel en liten säkerhetsgrej eller någonting som alltid följer med bilden som säger att den här personen har fotat den, eller att man kan märka om någon tar den på ett annat sätt, eller att man, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var jag skrev för någonting, för det var typ snart ett år sedan som jag skrev den där. Till exempel om man lägger upp ett videoklipp på Instagram, om det är ljudsatt med en kommersiell låt, så stoppas låten. Då kan du inte ladda upp den på Instagram.
Men eller videon liksom, kan man göra vad man vill med.
Men videon kan du göra vad du vill. Det är det ena. Eller till exempel på YouTube. Så då kommer det upp en sån här, bara, du vet om att det här är liksom olaglig musik om du inte kan bevisa att du har rätten att ladda upp den här låten. Att det finns liksom åtminstone en acceptans i den branschen att det inte är okej att använda andras musik otillåtet utan lov. Men det finns ju ingenting rent visuellt där folk ens uppmärksammar att det inte är okej att sno en bild på Instagram eller ta en bild eller använda en bild som en annan person har plåtat utan att fråga. Och det är det här som jag... Instagram är kanon, men rent för branschen så kanske det... Så hade det varit intressant, så hade man sett bilden på ett annat sätt om den hade fått samma respekt som musikbranschen har lyckats bygga upp. Men problemet för oss fotografer är att vi är ju inte stora skivbolag. Alltså till exempel, vad var det nu? Universal har ju typ 80% av bara marknaden i Sverige. Så om Universal säger att så här, det här går inte, då går det inte. Men om man då säger att, liksom, att alla fotografer jobbar ju individuellt, vi är ju ingen grupp, vi har ju inte gått ihop på det sättet. Och om då någon kommer och säger så här, jag vill inte det här längre, alltså, det håller ju inte. Så det är ju en väldigt svår situation, men det hade varit väldigt intressant ifall man, ja, men så här, att man fick på något vis någon samma sätt av uppmärksamhet ifall någon då snodde någon annans bild på Instagram, eller att man kunde välja när man laddade upp den att det skulle följa med liksom en digital taggning på den som gör att den alltid går att hänvisa tillbaka till fotografen. Mm. Och att det alltid finns en sån länk på något vis.
Hur hanterar du bildställare? Råkar du ut för det? Inte bara på Instagram utan utöver Instagram också?
Nej, någon gång ibland så kan det hända att kunder inte riktigt har stenkoll på hur de får använda det och sådär. Då får man liksom bara rikta dem i rätt riktning och sådär. Men det är klart att man, det kan man ju inte helt säkert veta om det är någon som har tagit någonting. Men läggs det ut på nätet så läggs det ju aldrig ut högupplöst, utan så litet det bara går liksom, för det är ju ett skydd i sig. Men man ser ju hur lätt det är till exempel att bara bygga en, alltså sno en, om det är typ en influencer som har massa bilder på sig själv på Instagram eller Facebook, så kan man ju skapa ett fejkkonto med allting, alltså bara en sån grej. Och då spelar det ingen roll ifall det är högupplöst eller lågupplöst, men det är en helt annan historia. Men det är klart att någon skulle ju kunna skapa ett nytt konto på sitt eget namn och använda alla mina bilder på Instagram till exempel. Mm. Och påstå att det är de som har plåtat det. Men än så länge har inte det hänt.
Nej. Det här med Instagram för en fotograf också, det kanske man kan tänka att det kanske gynnar en helt annan typ av talang. Att det inte bara det tekniska och det kreativa som gynnas, utan även din attityd och så att säga business-tänk. Mm. För att man kan ju använda det som ett väldigt effektivt skyltfönster också.
Mm.
Men har man inte rätt så att säga sociala approach och business-tänk, då blir man kanske bara överkörd. Och man kommer bara stå och stampa, då kanske ett jättefint konto, du kanske till och med får många följare, men du kommer aldrig kunna omvandla det till någon slags ekonomi, om det nu är det du vill då.
Mm.
Men hur tänker du kring det?
Ja, men alltså det är det som är spännande med Instagram, att det är learn by doing lite.
Mm.
Och så. Och det är som allt annat. Allting går, men gör du inte rätt så kommer det inte gå. Alltså, så man får ju, det handlar ju om så här... Ja, men så det stämmer ju. Alltså, Instagram kan ju sätta käppar i hjulen för det lika mycket som det kan öppna dörrar, om man inte sköter det.
Mm.
Det hade ju inte... Om jag hade lagt ut bara på ett så här offentligt konto bara massa festbilder eller konstiga saker, det är klart att det inte hade attraherat kunder på något vis. Men sköts det väldigt bra så kan det ju öppna hur mycket dörrar som helst. Och det är ju jättespännande.
Hur ser ditt eget förhållande ut till jobb, inom situationstecken jobb? Alltså den här balansen mellan vad som är fritid och vad som är passionen och vad som är jobbet och vad som är uppdrag och sådär. För att det är ju intressant, eftersom du jobbar i, eller ja, vi är väl åtminstone delvis verksamma i samma bransch, där det är väldigt mycket, man jobbar med det man tycker är roligt. Mm. Och man liksom så här, allting flyter ihop, vilket är fantastiskt på ett sätt, men det kan också vara ganska destruktivt.
Mm.
I olika utsträckning. Vad har du för tankar kring det?
Det stämmer ju. Alltså det är ju jag drog faktiskt på min första utlandsresa eller resa överhuvudtaget på, kan det vara 3-4 år, som jag åkte på resa som inte hade ett skit med jobb att göra.
Var det i somras? Eller våras?
Ja, det var i somras. Och det var nytt. Och det är ju för att, alltså, jag älskar ju att jobba. Jag tycker att det är jättekul. Och därför att jag har världens roligaste jobb. Och det jag har svårt att koppla bort jobbet. Om jag ändå ska, alltså skulle jag åka till Island bara på kul? Och någon bara, du får inte ta med kameran. Och tjena. Glöm det. Alltså, för det är ju så här, det är från början, det är ju ursprunget ur en hobby som jag älskar, som är fantastisk, som är, jag mår så jädra bra när man då kommer i ett läge och bara, åh, jäklar vilken bild, alltså den endorfinkicken är ju helt underbar. Och sen råkar man jobba med det, och då är det ju svårt att ha en hårdragen linje mellan det, för att jag hade gjort samma sak om jag var ledig som jag gör när jag jobbar. Så det har varit jättesvårt. Och för, tidigare har inte ens jag jobbat för att ha någon linje mellan det, för att jag tyckte att det var så skönt, för att jag jobbar så fruktansvärt mycket, och då blir jag mycket lugnare istället för att tänka så här, om jag skulle sitta och räkna arbetstimmar, det hade inte varit någon bra idé, då hade jag blivit så stressad av det. Så
skulle
jag
skulle ha väldigt dålig timme.
Ja, jag skulle ha fruktansvärt dålig timme. Usch, det skulle jag inte ens tänka på. Så att tidigare har bara varit skönt att låta jag har levt mitt jobb, men det har inte varit något negativt, för att det ligger så nära det som jag älskar att göra i alla fall. Alltså resa sig saker, jag får träna, jag får röra på mig, jag får åka till de vackraste platserna liksom på hela jorden. Det går ju ut på det. Man ska hitta det snyggaste stället eller mäktigaste. Men det är ju inte alltid det är bra, såklart.
Men en som sagt, en fördel då med en fördel då när man jobbar med någonting sånt här, det är just det här flowet.
Ja.
Och är det, kan du jämföra flowet du har när du sitter och jobbar med och kanske retuscherar en bild eller sitter och jobbar med bildbearbetning eller håller på att springa med kameran med det flowet du känner när du är på klippväggen eller när du åker?
Ja, det är det. Alltså, man försvinner in i den här tiden bara, alltså plötsligt har det gått 6 timmar och så har man bara suttit framför datorn och bara försvunnit in i det. Och det har inte varit, bruset försvinner. Man är bara inne i att jobba med bilderna eller filmen eller liksom, eller när man plåtar, att man är, ja, men jag kan jämföra med till exempel igår då när så skulle jag plåta trail running, så skulle vi springa upp till Totthummen och jag skulle fota själva trail runningen, men jag hade ju all fotoutrustning med mig. Och det är också en sån här situation när man liksom glömmer bort allt annat och blir så på något vis övermänsklig, så att någonting som, hade jag bara sprungit på kul upp till på Totthummen med fotoutrustningen, så hade det varit där, åh gud vad jobbigt, shit, vad ska jag upp hela vägen dit, det här är så dum idé, så ska jag göra i alla fall. Men bara för att kameran är med att man ska försöka fota bilder, så hamnar fokuset på bilderna och plötsligt så springer man liksom intervaller som man annars inte hade pallat med och inte tycker att det är så mental skillnad i inställning, och plötsligt intervallerna är inte lika jobbiga. Och det tycker jag är skithäftigt. Så det är samma flow som när man är på väggen. Och det är ett helt underbart läge när liksom tid och rum bara försvinner. Och det är så här, man börjar plåtningen och bara, åh gud, jag skulle behöva gå liksom på toa innan, jag är så himla kissnödig. Så bara, nej men jag orkar inte. Jag behöver plåta det här först och sen så...
Två timmar senare.
Nej, så går det typ 6 timmar och sen bara, fasiken, jag måste gå på toa. Så bara, jag orkar inte, jag vill inte liksom, störa det här. Det kan vara så enkel sak som att jag sitter framför datorn och sitter med någon bild och har kommit in i så här, det bara känns så bra. Jag vill verkligen inte avbryta liksom jobbet med bilden.
Bara det här partiet först.
Exakt, bara det här. Så har toaletten liksom precis bredvid dörren. Så bara, jag kan inte gå dit. Så sitter man i 3 timmar och bara, åh, lite till bara, lite till. Och sen bara, alltså det är så typiskt. Så när man är i flowet för mycket och allt som är mat och liknande, det är så nedprioriterat. Så att man är så här, kan sitta där och bara så här, alltså jag är så hungrig. Aj, jag är så hungrig, jag måste verkligen äta. Så bara lite till, så bara, jag vill inte gå härifrån. Så bara, det är lite härligt också.
Du vill ju inte prata om så här yrkesskador. Men kan det vara en... du sa det här att du kan nästan få som en endorfin kick sen när man tar en bra bild eller så. Mm. Kan det vara så, kanske inte för egen del, men kan du se i förlängningen kanske, eller har du hört talas om, eller är det någonting du har tänkt på att kanske, om jag ska nu skissa upp något slags scenario, att du är ute på resa, att du åker till Island, och kanske att det inte riktigt är ett jobbuppdrag, utan att det är mer av en semester liksom, eller att det är mer, någonting med kompisar, kanske lite business and pleasure kanske. Mm. Och så är du på den här fantastiska platsen där, soluppgången eller solnedgången eller någonting sånt, och kameran åker fram och du plåtar det här och du kanske liksom arrangerar lite och liksom så här planerar och tänker lite och så fotar du. Kan det på något sätt riskera att det tar bort dig från ögonblicket, tar bort dig från stunden, för att då helt plötsligt så har du kanske omedvetet förflyttat dig längre fram i tiden till datorn och till publiceringen och till bearbetningen och efterbearbetningen och vad du kan göra med den här bilden, istället för att bara koppla bort det, vara i ögonblicket och förstå vad jag menar.
Ja, den där frågan får jag från liksom kompisar och sånt, eller och intervjuer tidigare. Och jag, alltså, på ett sätt och på ett sätt inte. Ibland kan jag tycka att jag blir mer medveten om jag får plåta, för att jag letar detaljer, jag försöker liksom insupa så mycket jag bara kan, och den här lyckan jag känner när jag får plåta det är, och jag känner att jag får till den där bra bilden.
För det kan ju vara så att man ser, att man uppskattar en dubbel skönhet.
Ja.
Skönheten i ögonblicket, men även skönheten i vilken fin bild du får nu.
Ja, men och framförallt så tycker jag att, alltså jag har till exempel en ram hemma där jag har printat ut bara så här små vykortsstorlek på bilder, som på grejer som jag, för just här, det har hänt så jäkla mycket de här åren, så bara, men jag får inte glömma bort det här. Och jag tycker att den är så härlig, den här ramen som är bara fylld med massa små bilder att titta på, för att så här, då kommer jag ihåg de där ögonblicken. Och jag är ganska rädd för att glömma bort liksom. För att jag blir matad med så mycket och jag har så mycket idéer och jag vet att jag kan vara ganska tankspridd också. Så, och jag uppskattar när jag har den där bilden efterhand, så vet jag att jag kommer inte glömma bort det. Och det, så att det är fullt så, nej, jag skulle inte säga 9 gånger av 10, så tycker jag snarare att det tillför än att det liksom ger någon, en negativ del till det. Det var som en typisk sån, en sån situation var i somras, så var jag ute och seglade med några kompisar och sen så fick jag en idé på kvällen att jag hade inte sett soluppgången på hela sommaren eller något sånt där. Att jag inte hade fått uppleva det. Och det är en sån här grej som jag typiskt minst en gång under sommaren så vill jag sitta där och liksom se solen gå upp, för att det är så jävla läckert. Och då var vi ute på en kobbe och så kollade jag, det har en liten app som man kan se liksom exakt vinkeln på vart solen går upp någonstans och vart den går ner och allt sånt där.
Mm. Vad heter den?
Den heter TPE, tror jag.
Är det en sån här fotonöd-app?
Ja, exakt. Vi ska se, TPE. Ja, TPE.
Ja.
Kanon. Så det är jättebra att kolla så här locations. Var har vi solen, vilken tid på dygnet? Och det är kanon. Men, och då så hade jag, för då den här kobben hade en ganska hög punkt. Och så tänkte jag så här, fasiken, okej, solen ska gå upp där borta. Tänk då att sitta här uppe när solen går upp. Det kommer nog vara helt fantastiskt fint. Och så pitchade jag, för då hade vi sovsäckar. Jag bara, men hej, ska vi inte gå upp och lägga oss där? Ska vi sova där istället? Och så sätter jag klockan på när solen går upp. Och alltså den morgonen, det var bland, alltså det var så jäkla vackert så att det var helt vansinnigt. Och plötsligt då så här, istället för att när klockan ringer så här 4:30 på morgonen, istället för att man bara, jag vill inte, jag tänker inte ens lyfta på huvudet, så lyfter man på huvudet, så plötsligt är man klar vaken och bara,
yes, nu
kolla! Och så sitter alla där helt lyckliga och så får jag springa runt och fota bilden och det ger så jäkla mycket. Och det där är fortfarande, alltså jag blir fortfarande helt lycklig när jag tänker på känslan när vi satt där i våra sovsäckar och bara såg solen gå upp. Mm. Och, bara...
och det ögonblicket hade inte hänt om det inte vore så att du bildplanerade.
Nej, och det gör mig ingenting att jag var uppe och plåtade heller. Utan det är bara en extra härlig känsla. Mm. Och att jag har kvar de där bilderna efteråt.
Mm. Ja, men jag fattar. Hur långt i framtiden planerar du då? Och vad planerar du? Om man ska baka in nästa fråga på en gång. Just om att du nu borde vara i en position att du kan driva egna projekt och expeditioner och den typen av grejer. Liksom. Hur?
Rent mot kund så är det typ 2 veckor som jag bokas på.
Men är det på grund av dig själv?
Nej,
eller?
Det är på grund av branschen. Därför att ofta kommer in på väldigt kort varsel. Så, och då blir det bara så att man, då har man samma schema och alla jobbar i stort sett efter det. Så att då, och jag är så van vid det, så att jag tycker inte att det är så. Jag tycker att det är ganska skönt. Faktiskt. Det är väl mer andra kanske som tycker att man är, ibland kan vara hopplös att planera med, när man bara, ska du komma på middag om 3 veckor? Så man säger, jag vet inte hur jag jobbar den helgen för att jag vet att jag måste hålla det öppet. Men så rent mot kund så är det typ 2 veckor och det är för sig, det är sällan jag planerar längre än själv en månad kanske. Ja, det är sällan det är en månad alltså.
Men har du några drömmar om så här lite större grejer då?
Ja, gud, jag har jättemycket idéer. Och det är då så här, jag har liksom en lista i huvudet. En sjukt lång lista på häftiga saker som jag vill göra. Och då är det bara så här, jag måste bara bestämma mig för vad jag ska göra först och vilket jag ska lägga ner tid och pengar på först. Och då är det lite så här, då har det såklart att göra med så här, vilka hänger man med just då? Ska man dra och klättra? Göra en klätterresa först? Eller ska man dra iväg och åka skidor? Eller... Jag har en annan grej, att jag vill åka till Mexiko och simma med valhajar. Det hade varit så jävla häftigt. Och jag plåtar det. Och sen har jag en annan idé, att jag vill åka till Sydamerika och göra och jobba på en sån här forskningsbåt om vithajar och göra liksom filma och fota det och få ta del av det där. Det var så jäkla läckert. Så det handlar också om så här, vilka nu, för att tidigare när jag var liksom var singel, så då var det en annan grej, för då kunde jag vara mycket mer spontan med att så här, okej, det här blir skitbra, jag kör det nu. Och så kunde jag typ på en vecka bara, nu drar jag iväg och gör det här. Men det är klart att man blir influerad med. Av den liksom, som man lever med. Och, så att nu liksom, men det är väldigt härligt också. Så då, och ibland kan det underlätta lite, för då kanske man liksom tvingas att bestämma sig lite mer och ha lite bättre framförhållning. Och så det beror mycket på, men det är mycket så här, gud, det finns så många berg som jag vill upp för. Jag vill åka skidor ner för Elbrus, jag vill upp på Matterhorn, jag vill upp på Mont Blanc, jag vill upp på Aconcagua, jag vill...
Listan kan göras.
Ja, men shit, det här är det bästa jag vet, att sitta och tänka på såna grejer. Jag blir alldeles lycklig när jag tänker på det. Det finns så mycket häftiga saker man kan göra. Jag ska bara hinna med allting.
Du lärde känna Emily och Jenny också, deras skin sail trip. Ja. Planeringen för det och
exakt.
Så att det är liksom just att det är mycket mycket sammanträffanden,
ja, exakt.
Som kan liksom leda till nya influenser, nya idéer och nya projekt och så. Men du har ingenting så här bestämt som du kan dela med dig om?
Nej. Inte riktigt än.
Vad har du för målsättning då? Om man ska tänka utanför de där två veckorna. Så här, jobba internationellt och sådär.
Jag har jobbat liksom lite internationellt, men det, tanken är att det ska bli det ska bli minst lika mycket som i Sverige. Och det, jag är inte heller stressad, för det vet jag. Fortsätter det så här, så sköter jag mig bara, så borde det gå.
Om du har kommit så här långt vid 26 års ålder så.
Exakt. Så det blir jättespännande, blir det.
Har du någonting du vill tillägga?
Nej. Inte det jag kan komma på.
Kul att du föreslog att vi skulle göra det här istället för att bara ta bildgalleriet. Tack så jättemycket för att du tog dig in.
Tack så jättemycket själv.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se.
Musiken görs av Joel Möll.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.